En podcast från Aftonbladet.
Det var ju som att jag tog bort min mammas lycka. Jag var orsaken till att min mamma inte kunde vara lycklig.
Barnet som är utsatt, vuxet eller litet, känner sig oviktig, övergiven och sitter med stark längtan och behov och förstår ingenting, förvirringen kommer.
Narcissist. Vad innebär egentligen termen? Och hur är det att leva i en relation med en sådan person? Jag heter Stefan Sundberg och har själv levt i en relation med den här typen av beteenden. Och jag vet därför också hur många frågor man ställs inför under och inte minst efter man kommer ur relationen. Så i den här poddserien vill jag ta reda på mer kring narcissism och narcissister. Höra andras erfarenheter och samtidigt försöka förstå mekanismerna bakom narcissistens beteenden. I det här avsnittet möter vi Caroline Cederqvist. Som barn har hon en rörig familjesituation och hon växer upp med en självcentrerad mamma som konstant skuldbelägger och kritiserar henne. Något som, när Caroline blir äldre, resulterar i att hon får en förvriden och skev bild av kärlek och bekräftelse. Och till slut inser hon att hon håller på att få precis samma narcissistiska drag som sin mamma. Hon behöver klippa banden. Men att bryta med en förälder, det är något som blir svårare än hon trott.
Min familjesituation när jag var liten bestod av min mamma, som hade varit gift innan och hade barn sedan tidigare äktenskap. Och likaså min pappa, som också hade barn sedan ett tidigare äktenskap. Och så kom jag, den förenade länken. Så totalt var vi 6 barn. Så att vi var väldigt, väldigt många barn. Och vi hade till en början 2 lägenheter i Göteborg, i Hammarkullen. För att vi fick inte plats igen, helt enkelt. Och sen så byggde de ett hus och vi flyttade ner till Tjejvik, ner på Österlen. Där fick vi allesammans plats. Så såg ju familjen ut. Men det var ju en väldigt kort period som den såg ut så. I och med att det var våldsamt i hemmet. Och mina syskon flydde ju hemifrån ganska direkt när vi hade kommit ner till Tjejvik. Nu är jag ungefär 6 år. Jaja. Och då är det jag och en syster kvar i huset. Och sen sätter mamma mig i en bil också och drar och lämnar pappa. Så då är det bara hon och jag. Jag ville ha hennes uppmärksamhet väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att alla barn vill ha sina föräldrars uppmärksamhet och kärlek och omtanke och så. Och jag minns att jag aldrig riktigt fick det. Utan det var att jag skulle bekräfta henne. Jag skulle bekräfta att hon var fin, att hon var vacker. Att hon sjöng vackert. Att hon hade så snygga kläder och så snyggt smink. Och allting kring henne var viktigt att bekräfta. Och efter att mina föräldrar hade separerat när jag var 6 år, då blev det ju till och med att jag var den som skulle trösta henne. Jag var den som skulle trösta henne när hon var ledsen. Jag var den som skulle trösta henne när det tog slut mellan henne och alla hennes pojkvänner. Allting var alltid alla andras fel. Samtidigt att om jag ställde en fråga eller ville ha någonting tillbaka, då vände hon på klacken och vände tvärt med att, varför frågar du så här? Nu har jag inte tid med dig, eller du är så dum i huvudet och så. Och bara vifta bort mig. Så det här gjorde ju att jag hela tiden red som på en våg. Där jag aldrig liksom kunde landa i sanddynan och bara vila. Utan det var alltid kastas upp i svallet, ner i det mörkaste mörka i en våg och sen upp igen. Min mamma trodde absolut att hon gav mig all kärlek som hon kunde ge och att hon var den mest älskfyllda människa som fanns. Det är helt övertygad om att hon trodde. För att hon kunde ju säga det också. Jag som älskar dig så mycket och jag som alltid gör så mycket för dig. Hur kan du vara så elak mot mig? Så att i hennes värld så ja, hon trodde att hon gav mig drösvis med kärlek.
Helena Bingham är legitimerad psykolog och har lyssnat på Carolines berättelse. Och jag träffar henne för att ta reda på mer om dynamiken kring barn och narcissistiska föräldrar. Och vilken funktion barnet har i en sådan relation.
En förlängning, om man nu är the golden child eller någon som är liksom neutral så här. Man kan visa upp, man har familj, man har barn. Som samhällsnormen liksom på något sätt är vanligt i alla fall. Men man tar inte hand om. Så det är ju inget riktigt föräldraskap. Eller äkta föräldraskap. Ofta så är det så också om det är flera barn att den som blir syndabock blir ju en person där den narcissistiska föräldern kan dumpa sin frustration. Den narcissistiska personligheten vill ju inte kännas vid sin egen skörhet. Och så räcker den ut all sin frustration på barnet och får någon slags maktkänsla eller kontrollkänsla av det. Men det här att ha ett sant och en äkta relation där man kan vara trygg, det fungerar inte när man har person, mammor eller pappor som har de här narcissistiska dragen i stor utsträckning. Och vill inte kännas vid att må dåligt eller att det blir känsligt, utan man pratar om väder och vind och fastrar och mostrar och saker som är ovidkommande, vilket också brukar vara så att den som barnet som är utsatt, vuxet eller litet, känner sig oviktig, övergiven, ensam och sitter med stark längtan och behov och förstår ingenting, förvirringen kommer.
Efter att mina föräldrar hade separerat så var det ju otroligt många män som min mamma försvann in i. Och jag säger försvann in i för det var vad hon gjorde. Relationen var det viktigaste för henne. Utan en relation, som hon sa till mig, så är man ingen. Utan en man vid sin sida så är man ingen. Så att hon hade ju sånt otroligt bekräftelsebehov. Och det var det hon visade mig och det var det hon lärde mig. Att det var det som var det viktigaste. Utan en man är man ingen. Och det har jag ju haft med mig jättemycket. Och framförallt som ung vuxen i tonåren och när jag var i 20-årsåldern så tänkte jag ju detsamma. Jag är ingen om jag inte har en man vid min sida. Jag måste ha en pojkvän alltid. Alla måste älska mig. Annars så är det som att jag inte kan andas. Jag existerar inte.
Carolines relation med sin mamma pendlar mellan att många gånger vara harmonisk och fin för att sedan bli kall och föraktfull. Något som vi också känner igen från tidigare berättelser här i podden, där hoppen i hur man bemöts av en narcissist präglar relationen. Det är ömsom varmt och kallt, upp och ner, kärlek och avsky, och ibland växlar det här på bara några timmar. Caroline och hennes mamma flyttar också runt en hel del, och många gånger är det beroende på var den aktuella pojkvännen för stunden bor.
Hon hade män runt om i Sverige och som kom och som drog. Och att det inte höll, det var ju mitt fel. För att de tyckte att det var besvärligt att hon hade ett barn. Det var i alla fall vad hon sa till mig. Så att det var ju ett otroligt skuldbeläggande som jag fick bära redan som barn. Och som jag som vuxen tycker är helt horribelt hur man kan göra så mot ett barn. Det var ju som att jag tog bort min mammas lycka. Jag var orsaken till att min mamma inte kunde vara lycklig.
Och också likt andra historier i den här poddserien så hamnar Caroline i en situation där den narcissistiska personen aldrig är den som gör fel och som hela tiden skyller på andra i allmänhet och på Caroline i det här fallet i synnerhet. Helena Bingham igen.
De har ju en självbild av att det inte är något fel på dem, Utan de är fantastiska och håller stenhårt i det här försvaret. För där bakom finns ju den här sköra självkänslan som de inte själva vill kännas vid. Utan strategin är ju att skifta skuld eller att man liksom får tillbaka ord och de förvränger det de säger i olika vinklar. Så till slut vet man inte vad man sa från början. Så att de med näbbar och klor skyddar sin egen självbild.
Min mamma var ju också speciell på det sättet att jag fick ju aldrig vara bra på någonting. Kanske jag inte var heller, vem vet. Men hon tog i alla fall den möjligheten ifrån mig ganska rejält. Jag minns att jag skulle sjunga på en Evert Taube-konsert. Och jag fick möjligheten att sjunga solo. Och efter konserten när det kommer fram människor och är så här, åh vad duktig du var Caroline. Ja, det har hon fått från mig. Det är jag som är duktig på att sjunga, liksom så. Så att jag fick aldrig stå ensam i solljuset, utan det var alltid skuggan av min mamma. Och det var likadant om jag ritade en teckning. Ja, men jag var alltid duktig på att teckna, eller hon var duktig på matte. Hon var duktig på allt så som jag var duktig på eller ville försöka vara duktig på.
Hon använder sin dotter som en narcissistisk förlängning. Att det är hennes förtjänst, att barnet är ingenting. Man brukar prata om det, ingen eller liksom någon. Mamman tar uppmärksamheten, det ska lysa tillbaks på henne.
Det börjar ju väckas där vid 10-11 års åldern. Att jag börjar känna en enorm frustration över att hon inte finns där för mig. Att hon inte tar mig i försvar. När hon tar mig inte i försvar inför sina män. När hon har en man som säger att han önskar att jag inte fanns där. Att jag är jobbig. Att jag är en plåga. Att han och hon borde bara dra iväg så utan mig. Då tar hon mig inte i försvar. Utan hon ursäktar honom sen efteråt inför mig i det tysta. Ja, men han menar inte. Så. Men aldrig att hon stod upp för att jag var en person. Jag var en person med känslor. Jag var en person med en, ja, allt vad det innebär. Jag fick aldrig vara en person. Männen var alltid det viktigaste och nummer ett.
Det är väldigt vanligt. Och jag tänker, ett barn, där krävs det någonting av en själv. Att ta hand om, att sätta sig själv åt sidan för barnets behov. Och det är inte det här glittret som blir i attraktion och förälskelse. Så jag tror att den där tomheten i en narcissistisk personlighet ropar så högt. Och glittret lindrar, blir glasyr för en stund.
Varje gång min mamma bestraffade mig så sökte jag ju hennes uppmärksamhet jättemycket. Som man kanske gör som barn. Och jag kände ju såklart att jag hade gjort något fel. För det var ju så hon agerade. Skulden låg hos mig, jag har betett mig illa, jag bad om ursäkt, jag grät, jag nästan tiggde och bad om hennes förlåtelse, om hennes kärlek. Och hon kunde sitta kall, röka och var verkligen totalt iskall mot mig, ignorera mig, titta inte på mig, rörde inte vid mig. Inte förrän jag verkligen är i upplösningstillstånd med tårar, gråt, skrik och bara ber henne, snälla mamma, förlåt. Då kunde hon vända sig om och säga, ja nu glömmer vi det här. Då var allting okej igen, men aldrig att jag fick ett förlåt från henne. Jag skulle bekräfta henne. Det var min uppgift här på jorden. Det var så det kändes.
Året är 1987 och Caroline är 10 år gammal. Efter ännu en flytt bor de nu i Söderköping tillsammans med Ingvar, som är den senaste av Carolines mammas pojkvänner.
Och de grälade konstant. Han drack. Vi tyckte det var jättekul att supa honom full, för då var han snäll. Men så var det bara i början. Sen ju mer han drack och desto elakare blev han ju och tyckte att jag var en liten horunge som inte skulle vara där och så vidare. Men de grälade supermycket, jättemycket svartsjuka. Och en kväll så sitter jag på mitt rum, jag sitter och läser jag tror det var onkel Toms stuga. Och jag hör att mamma är i upplösningstillstånd. Hon står och skriker och gråter i hallen. Och jag kommer ut i hallen. Hon säger, men jag ska dra nu. Liksom. Nu drar jag och jag ska ta livet av mig. Så, och står med jacka och skor på. Det är mörkt ute. Jag tror det är höst. Det var regnigt. Det var sent. Och jag försöker rycka i henne och få henne att stanna. Men det är som att jag inte är där. Hon ser inte mig. Hon ser bara Ingvar. Hon ser bara sin man. Och hotar honom och han garvar och tycker att hon är larvig och säger åt henne att dra. Och hon drar och hon smäller igen dörren. Och kvar står jag. Och jag går till honom och säger, eller springer till honom, men du måste stoppa henne. Och han säger, nej, hon kommer tillbaka sen. Och sätter sig ner och garvar och tar en öl i soffan och en cigg. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte om hon kommer komma hem. Så jag sitter och väntar. Och sen kommer hon hem. Och likadant då så är inte jag viktig. Jag försöker krama henne och hon ser mig inte. Hon tar inte in mig utan bara viftar bort mig. Utan riktar sig direkt mot Ingvar igen. Över hur hemsk han är och hon kunde ha tagit livet av sig och så. Och bara någon timme senare så hör jag hur de har sex från sovrumsrummet. Liksom, från sovrummet. Och hela den här liksom, berg-dalbanan som jag har varit med om där. Att mamma går, mamma kanske inte kommer tillbaka. Mamma kanske tar livet av sig nu. Men det är ingen som är där och fångar upp mig. Och att sen då höra hur de har sex, det var som det ultimata sveket. Att hur kan hon ligga i hans famn? Han som ville se henne död i princip, eftersom han inte stoppade henne.
Alltså jag tänker att det är den här idealiseringen och nedvärderingen och deras humör svänger ju väldigt mycket. Det finns ingen riktig grund, ingen kärna i personligheten av stabilitet. Utan de utgår från sin egen sinnesstämning och minsta som går dem emot eller om de inte känner sig beundrade eller om något annat har hänt så att de känner att det skaver med någon annan person. Då låter de det gå ut över partner och barn ofta. Det är de nära som får ut. De bryr sig inte om den andres reaktioner helt enkelt.
Men Carolines mammas förnedrande och kränkande beteende mot henne, de bara fortsätter. Några år senare spelar de teater i samma grupp. Caroline är nu 15 år gammal och blir förälskad i en några år äldre kille som också ingår i teatergruppen.
Jag berättade för henne hur kär jag var i honom och hur jag drömde om honom och ja. Att jag tyckte det var väldigt speciellt. Och sen har min mamma en fest där alla från teatern var inbjudna. En fest som slutar med att de två står omslingrade på dansgolvet och hånglar. Och hon tar med honom hem. Och lika så där. När jag frågar henne sen, jag blev ju skitledsen. Jag blev superledsen. Ett, jag var kär i killen. Två, jag hade berättat det för min mamma. Tre, hon går och förför just honom.
Jag tänker att det är sadistiskt. Och att hennes behov av uppmärksamhet går före. Hon bryr sig inte ett dugg om. Där är ju total avsaknad av empatin hur det blir för dottern. Och sen försöka jobba under tiden man ska utvecklas till människa egentligen. Så ska man försöka jobba och tolka. Så det är ofta förvirring också i det här. Och smärta som man inte får någon som helst validering i. Det kan ju bli hån och skratt eller det blev så, get over it eller vad man nu får för svar.
Och när jag säger det till henne, hur kunde du göra så här? Liksom, då är jag arg, då är jag rasande på henne. Och jag får återigen, du förstår inte det här. Du är för ung, du förstår inte det här. Inga svar, ingen ursäkt, utan bara att jag inte förstår.
Det skadar självkänslan och självbilden enormt mycket. Man står där tom och ledsen och oviktig. Och det är också att man får känslor av, varför älskar hon inte mig? Varför får inte jag vara viktig? Utan det är en svartsjukekamp. Ofta har narcissistiska mammor lättare med söner än med döttrar. Därför att det blir en jämförelse och en maktkamp. Och när kvinnan kommer upp eller dottern kommer upp i ålder lite grann, så är det ofta så också att en narcissistisk mamma kan vara med i kompisgänget eller flirta med hennes pojkvänner eller ska vara den som glänser.
När Caroline nu blivit tonåring och sökandet efter sin egen identitet börjar, då blir det också väldigt tydligt hur mycket hennes mamma påverkat henne i synen på sig själv och vad som är det viktiga i livet.
Jag tror att när jag började bli tonåring, så det enda sätt jag visste att jag kunde existera på var genom att ha en pojkvän. För det var det min mamma hade sagt och det var det min mamma hade visat. Något annat var inte viktigt. Vad jag själv ville var inte viktigt. Eller mitt eget liv eller utveckling eller så var inte viktigt. Utan jag var tvungen att ha en pojkvän för att vara någon. Och som att ha, utan en pojkvän skulle jag inte ha en roll i samhället. Lite så. Det var då man fick bekräftelsen. Den ultimata bekräftelsen. Den ultimata kärleken. Och jag var så extremt kärlekstörstande. Så jag sökte ju extremt mycket bekräftelse från män framför allt. Och ville att de skulle se mig, tycka om mig. Jag ville vara attraktiv. Jag ville att de skulle tycka att jag var snygg. Så. Och jag var tvungen att ha en pojkvän. Så fort det tog slut med någon var man ju tvungen att vara tillsammans med någon ny. Och medan jag fortfarande var tillsammans med någon så flörtade jag ju i tonåren. För att... vem var jag om jag inte alltid hade blickar på mig?
Det är ganska vanligt att det blir så. Det är ju som ett hål barnet har i sig. Och det inre barnet har vi ju alla och lever med oss upp i vuxen ålder. Och man försöker mätta det här behovet genom att få glittret och bekräftelsen och förälskelsen och attraktionen och så. Och man behöver stödben, som jag brukar kalla det, att man har reserver. Men det mättar aldrig, utan tvärtom så ökar ju behovet och suget.
Varje gång mina relationer tog slut så fick jag höra från min mamma att det var mitt eget fel, att det var jag som inte hade tagit hand om relationen och vad jag hade gjort för fel eftersom de lämnade mig eller jag lämnade dem. Men hur kunde jag göra så? Det var ju en bra kille jag hade varit tillsammans med. Alltid detta anklagande att jag inte fanns där tillräckligt för männen.
Men ju äldre Caroline blir, ju mer börjar hon förstå att hennes relation till sin mamma inte är sund. Att det inte är så här en mamma ska bete sig mot sitt barn. Och det börjar uppstå situationer där det sakta men säkert börjar rinna över för Caroline.
Ett sånt tillfälle när jag känner att det här är inte okej, det är när min mammas man Ingvar säger till mig, när jag kommer in, jag står i badrummet och han öppnar dörren och kommer in och ser mig naken. Och han tittar på mig, jag är 12 år, och han säger, så fort du blir 15 ska jag ta din oskuld. Det var en sån punkt som fick det att rinna över för mig. Och där jag går till mamma och berättar vad han har sagt. Och jag säger till henne, du måste skilja dig, du måste lämna honom nu. Och hon tittar på mig och bara, men han menar inte. Så. Och det fick mig att gå till skolkuratorn, blanda in SOS. Då fick jag fart, för där vill jag inte stanna. Och det leder ju till att min mamma får valet att antingen måste hon flytta eller så blir jag placerad i fosterfamilj. Så min mamma flyttar ifrån honom. Vilket var ju fantastiskt, kan man tycka, att hon gjorde det för mig. Men hon fortsatte ju att träffa honom. Så att de hade ju fortfarande en relation.
När Caroline är 32 år gammal blir hon gravid. Och tankarna och känslorna hon bär med sig från sin uppväxt och sin egen relation med sin mamma rör nu till det rejält emotionellt. För hur blir det nu när hon ska bli förälder själv? Kan hon ens klara av det?
Jag var jätterädd för att bli mamma. Eller, mitt barn var väldigt, väldigt efterlängtat. Jag ville verkligen bli mamma. Men när graviditeten närmade sig sitt slut och det var dags att föda, då blev jag rädd att jag kanske inte skulle ha förmågan att älska mitt barn. I och med att jag visste att hur min mammas kärlek till mig såg ut, om man nu ens kan kalla det kärlek, så blev jag rädd. Jag likadan. Och det var ett otroligt starkt ögonblick. Det var kejsarsnitt. Hon låg i säte, vägrade vända på sig. De plockar ut henne och hon läggs vid mitt bröst. Och nej, jag kände nog inte den överväldigande kärleken där och då. Men den kom sen. Den kom på BB och det kom många tårar över hur fantastiskt vacker hon var. Över all den här kärleken som var bubblan när man tittar på henne. Ja. Så jag blev väldigt, 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 väldigt lättad över att jag kunde känna kärlek på riktigt.
Men att då, som Caroline, växa upp med en förälder med narcissistiska beteenden och utsättas för beteendemönster som brist på kärlek och bekräftelse, hur stor är risken då att ett sånt barn växer upp och blir likadant?
En del utvecklar sådana här drag och det beror lite grann också på den andra föräldern, hur mycket stöd den har, hur mycket den rättar upp läget. Är den andra föräldern väldigt tyst till exempel, och tillbakadragen, så får man ju ingen annan referensram att det här är fel eller så. Utan det blir livet som tuffar till sen när man börjar bete sig narcissistiskt. För en del blir det så och för andra blir det precis tvärtom. Att man blir överempatisk. Man brukar ju prata om empaten är ett begrepp för att vara överempatisk. Och man försöker förstå, och man försöker blidka, och man gör allt och man överjobbar och man strävar för att blidka det här. Ofta så kan man hamna i relationer som är likadana. Man är så van vid det. Vi går ju till det vi känner igen. Så det kan gå åt olika håll. Och ibland kan man ju vara en person som verkligen vill ta avstånd ifrån den narcissistiska man har vuxit upp i. Och man är till största delen välfungerande. Men så märker man i vissa situationer att man hamnar i det här narcissistiska beteendet. Men om man då har en medvetenhet om det. Hjälp, jag beter mig som mamma eller pappa. Det här vill jag inte alls. Och jobba på det. Då är det ju förändringsbart.
När jag är 32 år och blir mamma, det var ett sånt där ögonblick där jag verkligen, verkligen ser allt i ett nytt dagsljus. Allt som min mamma har gjort. Jag förstår inte hur hon överhuvudtaget har kunnat bete sig så mot mig. När jag sitter där med min lilla dotter i famnen så är det helt bisarrt hur någon skulle kunna göra ett barn illa. Och det får också mig att ha mindre kontakt med min mamma. Väldigt lite kontakt, för att jag känner att jag vill inte ha henne i mitt liv. Men jag tänker att hon är mormor. Mitt barn och hon kan ändå få en chans att lära känna varandra. Så. Men jag märker att varje gång hon kommer så blir det fel.
Och till slut når Caroline den där punkten när hon inser att hon inte klarar av att ha sin mamma längre i sitt liv. Att hon måste göra sig fri från den ångest och de jobbiga känslor hennes mamma fortsätter orsaka. Och de narcissistiska beteenden som hon fortsätter visa upp. Och under ett telefonsamtal ställs allt på sin spets när Caroline förklarar för sin mamma hur hon känner.
Och hon skriker till mig. Du är elak, du är helt dum i huvudet, du är den vidrigaste dottern jag har. Jag ska ringa alla och berätta hur hemsk du är, hur elak du är, du vill mig ingenting gott. Så hon bara fortsätter att skrika och jag stirrar på telefonen. Och istället för att som så många gånger förut, som så många år förut, som jag har krympt när hon har gjort så. Och blivit den där som bönar och ber om hennes förlåtelse. Så blir jag alldeles kall. Totalt kall. Och inser att det är så här hon har talat till mig och betett sig mot mig i hela mitt liv. Och jag förtjänar inte. Jag förtjänar inte att höra att jag är det värsta som finns på jorden. Så jag säger det till henne att det här är sista gången du och jag pratar. Och så lägger jag på.
Det är ju, i samhällsnormen är ju på något sätt att man ska älska sina föräldrar. Att föräldrar gör sitt bästa. Och jag tror inte alls att det alltid är så. Utan ibland är det nödvändigt att bryta kontakten. Och var och en får ju gå till sig själv. Att vad orkar jag med? Hur når jag fram med mina gränser och det jag behöver? Och hittar man ett sätt, acceptans, min förälder är på det här sättet. Det är nog det första. Jag kommer inte att kunna förändra det. Hur kan jag förhålla mig? Och går det inte att förhålla sig utan att man ändå mår dåligt, då behöver man bryta kontakten. Man behöver göra det för sin egen hälsas skull på alla plan och för sina barn. Men det är ett stort steg och ett skrämmande steg många gånger. Så att det gäller ju någonstans att ha ett nytt nätverk, sin partner och vänner och så, som kan stötta upp i det här.
När jag är nu 46 år och tittar tillbaka på när jag var tonåring, när jag var ung vuxen, så kan jag ju se att då hade jag ju narcissistiska drag genom att jag hela tiden sökte så mycket, mycket bekräftelse från alla männen. Sen tror jag inte att jag hade en narcissistisk personlighet, att allting skulle handla om mig eller att jag skulle vara bäst så gentemot mina vänner och så, utan det var just det här med männen och kärleken där jag aldrig blev mätt. Däremot så vet jag att jag alltid har en känsla av, duger jag? Duger min åsikt? Är min åsikt viktig? Är det jag säger viktigt? Är någon annan intresserad av att höra vad jag tycker?
Och sen har vi ju ett problem också, att om man har mått riktigt dåligt av sin uppväxt med en narcissistisk förälder, så oavsett om man flyttar till andra sidan jorden, så finns den här föräldern kvar in i sinnet och in i känslorna. Man hör orden som skulle ha kommit, man får känslor och reaktioner som om. Och det tror jag man verkligen kan ändra på om man jobbar djupt i terapi. Men man ska inte tro att bara för att man lämnar så att man blir fri. Det är en process att verkligen bli fri inifrån.
Någonstans så sitter nog mammas ord om att jag är dum i huvudet. Jag förstör relationer. Jag är knäpp. Jag är si och så. Jag är ful. Och jag är för tjock. Och allt det som hon har sagt till mig under alla år sitter ju någonstans som en liten, liten tagg. Och jag tänker att om jag visar på riktigt då den där fula, osäkra, dadada, så kommer det bli som mamma sa, ingen tycker om mig.
Carolines läkning har tagit tid och ärren finns såklart kvar. Redan i tidiga 20-årsåldern började hon gå i terapi, där hon sakta men säkert hittade verktygen att använda sig av kring hennes mammas beteenden. Terapin var också en viktig del till att hon fick en bättre uppfattning om vem hon är, vad hon vill och vad hon behöver, istället för att behaga någon annan. Och det var ju det här som också till slut ledde till att hon helt klippte banden med sin mamma. Och 2019 så skrev hon boken Jag andas, alltså finns jag, om sina upplevelser och sin resa.
Jag har drivits så hårt av att jag vill bli en bättre människa. Hela tiden. Det är den viktigaste uppgiften jag har här på jorden. Att alltid lära mig nytt. Alltid växa. Utvecklas. Så.
Caroline beskrev så fantastiskt bra och tydligt, på ett modigt sätt också, sin berättelse. Och jag tror det är viktigt att personer som har råkat ut för det här vågar vara öppna med det. Det hjälper andra att fatta mod.
Självklart är det ett stort steg att bryta med sina föräldrar. Men jag tror att det är oerhört viktigt att titta på relationen och se, är den här skadlig för mig? Ger den här mig någonting gott eller gör den bara ont? För att ingen ska behöva hela tiden känna att man inte duger. Och inte känna att man hela tiden blir nedtryckt av någon som äter, som suger musten ur en. Som det är att ha en narcissist in på sig. Det är som att jag inte existerar. Och det är inte värt det. Det är verkligen inte värt det. Jag skulle ju önska att min mamma någonstans, någonsin hade beskyddat mig och kramat om mig och gett mig den tryggheten som alla barn förtjänar att få och behöver.
Och vi ska tillägga att det här ju då är Carolines historia. I samband med produktionen av det här avsnittet har vi varit i kontakt med Carolines mamma som avböjt att medverka eller ge en kommentar. I nästa avsnitt av Narcissist.
Och då går de bara fram och sparkar mig mellan benen och bara skriker åt mig att och du ska kalla dig man, din jävla mes.
Och det är otroligt kränkande också att prata om, vilket gör att många gånger män söker inte hjälp heller.
Ändå kunde jag inte stå emot det. Så att, och jag skämdes jättemycket.
Johnny och kollegan Emma blir handlöst förälskade och inleder en passionerad kärleksrelation. Men sprickorna börjar så sakta dyka upp när Emma visar helt andra sidor av sig själv. Och det blir början på en destruktiv utförsbacke där Johnny utsätts för både psykisk och fysisk misshandel. Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.